I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Davids hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut." Då sa Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallas ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig så som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Maria, det kom en ängel till dig. En ängel. Av alla kvinnor på hela jorden så sökte han upp dig. Varför just du? Hur reagerar du? Det står att du blev förskräckt över att han hälsade dig med: "Gläd dig, du som har fått nåd. Herren är med dig." Men ärligt talat, Maria, du träffar väl inte änglar varje dag? Var du inte livrädd över att det plötsligt står en skinande man i ditt rum? Och sen sa han åt dig att inte vara rädd. Och så fick du höra hans ärende. Att du skulle bli gravid med en son som skulle vara Gud själv förenat i ditt eget DNA. Maria, är inte det här jättekonstigt? Är du inte rädd för vad det här kommer innebära? Inser du inte att du som inte har varit med någon man ännu, du kommer att bli tittad på som förtappad och oren då barn egentligen ska bli till i äktenskap? Maria, hur kan du vara så lugn inför att bli utsedd av alla världens kvinnor att föda världens frälsning? Att lilla du, en flicka som just blivit kvinna, ska kunna bära det här ansvaret. Och hur kunde du utan invändningar för egen del bara svara ängeln: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig så som du har sagt." Och Josef, din trolovade är gravid. Det är en stor skam för dig och hela din familj. Du borde lämna henne så som du först tänkte. Även fast du tänkte göra det i hemlighet för att bevara så mycket som möjligt av hennes ära. Det gör dig till en rättfärdig man, Josef. Det var fint tänkt av dig. Men så kom ängeln även till dig i en dröm och berättar att du ändå skulle ta Maria till hustru och ta hand om hennes heliga barn. Josef, hur ska det gå? Klarar du allas blickar? Klarar du av vad som kommer sägas om dig? Klarar du av att stå i skuggan av den här kvinnan och den här stora uppgiften? Klarar du det här, Josef? Den här söndagen så predikas det om Maria, Guds moder, över hela världen. Jag vill också göra det, men jag vill också nämna Josef, Jesu fosterfar. Även han var utvald av Gud och gör en enastående insats för historien. Maria var mycket ung. En del menar att hon var så ung som 13 år. Men hon var i alla fall tonåring. Men hon hade ändå en andlig mognad att förstå vad det var som hände. Josef, han var förmodligen mycket äldre, för det var vanligt på den här tiden. Och eftersom han inte nämns i någon av skildringarna av Jesu vuxna liv, så kan vi anta att han då inte levde längre. Vem Maria var och hennes särställning bland kvinnor har diskuterats, och stora skillnader finns inom de olika kristna familjerna. Den familjen som vi tillhör här i den här församlingen, den pentakostala familjen, den har haft lite svårt för Maria, hur vi ska förhålla oss till henne. Man vill inte hamna i en helgondyrkan som sker i andra familjer. Och för att inte göra det så har man kanske nästan raderat ut hennes betydelse i historien. Och man väljer att bara titta på Jesus. Hennes insats för att du och jag idag har en relation med levande Gud och får glädjas över vår frälsning, den är inte bara stor, utan den är helt avgörande. Så låt oss inte förringa henne. Låt oss tillsammans med den världsvida kyrkan idag hylla hennes insats och följa i hennes fotspår. Ett tema som ofta återkommer i Bibeln när Gud ska göra någonting stort, det är att det är en kvinna som är ofruktsam. Vi kan se det i berättelsen om Sara och Abraham, hur de har blivit till åren och det var omöjligt att bli med barn. Och ändå blir Sara gravid. Även deras svärdotter sen, Rebecka, hade också svårt att bli med barn. Men genom ett Guds under så blir hon gravid med tvillingar. En kvinna som heter Hanna sökte Gud i templet för att hon längtade efter att få bli gravid. Och hon blev sen mamma till Samuel. Så där fortsätter det. Men Maria är en skillnad. Hon har inte varit med någon man. Hon är kanske inte ofruktsam som de andra, utan det är helt enkelt omöjligt att vara gravid när man inte har varit med en man. Jag har hört det sägas att kristendomen skulle vara en tro som anser att sex är någonting fult, eftersom man menar att Jesu mor måste födas av en jungfru. Jag ser det mer som att det handlar om att ingen annan man ska kunna misstänkas för att vara Jesu far, utan det är ett mirakel. Det är Gud som är far till barnet. Och därför var det viktigt att han föddes av en jungfru. I många av Bibelns kallelseberättelser så kan vi se att människor har starka invändningar till varför just de ska vara rätt person för uppdraget. Mose, han tycker han är kass på att tala. Gideon, han tycker att han har för låg status. Och Jeremia, han tycker han är för ung. Och så kan vi fortsätta. Maria har ingen invändan mot sig själv, utan bara en undran över hur det här ska gå till när hon inte har varit med någon man. Och när hon får veta att Gud löser det med de kända orden att för Gud är allting möjligt, då säger hon inte emot. Trots sin unga ålder och situation så tackar hon ja. Kanske inte det här är någonting som hon själv hade längtat efter eller bett om. Men hon litar fullständigt på Gud och litar på att det är han som har kontroll över läget. Hon överlämnar sig själv och sin kropp till Gud. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig så som du har sagt. En viktig del i berättelsen är att det finns någon som verkligen förstår henne. En kvinna i liknande situation som hon. Hennes äldre kusin Elisabet som bodde i en stad i Juda bergsbygd. Kanske kom Maria dit för att leva de här 3 första månaderna av sin graviditet tillsammans med någon som verkligen förstod henne. Elisabet hade också varit ofruktsam i hela sitt liv, men blev på ålderdomen havande med en son som senare kommer att kallas för Johannes döparen. Så här står det om när Maria kom dit i Lukas 1 från vers 40. Där gick hon in i Zakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt till dig kommer att gå i uppfyllelse. Här får Maria en tydlig bekräftelse på att hon har gjort rätt. Kanske var det precis det här som hon behövde. Lite uppmuntran och lite pepp. Visst stod hon säkert vid sitt beslut, men självklart måste hon många gånger ha tänkt vad hon ger sig in på. Är det verkligen sant att barnet kan vara Guds son? Är det här verkligen rätt väg att gå? Och en äldre kvinna som hon säkert såg upp till mycket, hon bekräftar det här beslutet och nästan ser sig som ovärdig att träffa Maria, sin herres mor. Det här var oerhört viktigt och stärkande för Maria. Och så brister hon ut i den här lovsången som vi fick höra här för en stund sedan, som flitigt citeras idag i kyrkor över hela vår värld. Hon sjunger ifrån hjärtat en lovsång till barnet som hon bär, men som hon ännu inte fått se. Till frälsaren som vilar under hennes hjärta. Hon jublar till Gud. Inte för att han har sett hur otroligt begåvad hon är. Inte för att han har sett hur ren och helig hon är. Utan för att han har sett till hennes ringhet. Inget av hennes eget står i vägen. För där verkar Gud. Hon sjunger om alla Guds löften som i barnet som hon bär ska förverkligas. Sången är full med gammaltestamentliga associationer. Och jag tänker att det borde betyda att Maria var ganska insatt i texterna och det bönerna som judarna ofta bad och läste tillsammans. Inför den här predikan så har jag läst lite i en bok som heter Ett år med Jesus av prästen Bo Brander och Göran Skytte. Och för att citera Bo Brander: det är en lovsång från någon som har fått kontakt med sina egna inre djup och vet att det inte kan mättas av upplevelser av nöjen och konsumtion utan bara av Gud. Hur kändes det, Maria, att bära det liv som startade en ny tideräkning? Ett liv som blev till lösen för hela världens synd. Det liv som är Gud själv inkarnerad. Och sen har vi Josef. Jag läste här i höstas i samband med Fars dag en artikel i Expressen av Joel Halldorf där han skrev om just Josef. Om att det kan vara lite svårt idag för att ha goda manliga förebilder. Och han vill ändå tillskriva Josef den titeln. Jesu fosterfar. Jag tar här lite tankar från Joels artikel. För Josef, han har en väldigt undanskymd roll i Bibeln. Och det speglar lite hans karaktärsdrag. Han är beredd att stiga åt sidan för att låta andra få huvudrollen. Det är en ödmjukhet som skyddar både Maria och Jesus. Det är vad vi kan kalla en sund manlighet. Andra blir viktigare för honom än hans egen status och bekvämlighet. När han får reda på att hans trolovade väntar Guds son så måste det ha varit väldigt, väldigt svårt. Men hur får man ett sånt budskap att sjunka in? En son som frälser världen och en hustru som kommer att bli kallad för himlarnas drottning. Men Josef, honom hör vi inte mycket om. Han är ingen machoman som gör utan han gör avkall på mycket av det som anses manligt. Inte minst i en hederskultur där han gifter sig med en kvinna som anses fallen. Och det gjorde säkert att han själv ansågs rätt så misslyckad. Hur mycket det bekom honom vet jag inte. Men Jesus och Maria var viktigare för honom än hans heder. När han väl tagit på sig sitt uppdrag så velar han inte utan visar en inre styrka. Han är trygg nog att sätta andra före sig själv. Och Joel menar i artikeln att alla män är kallade att bli fäder. Och Josef visar att det inte behöver handla om biologiska fäder utan en livshållning som värnar det liv som spirar runt omkring. Det här paret då, det som det till det yttre känns oansenligt. Det här blev utsett av Gud själv som det mest lämpliga för uppgiften att bära, föda fram och uppfostra Guds egen son. Vem är det idag som är havande med gudomligt liv? Vem fortsätter Marias uppdrag att bära frälsaren in i den värld som vi lever i? Det är vi. Hans församling, Kristi kropp, det är du och jag. För Gud har sagt till dig och mig att vi är bärare av hans frälsning, av hans evangelium. Var och en av oss har fått kallet från Gud att vara med och föda fram tro i människors liv och få sjunga med i änglarnas sång med budskapet om att en frälsare är kommen till vår jord. Kanske är det lätt att hitta invändningar för varför detta inte vore en så bra idé. Vi kanske känner oss misslyckade, ovärdiga, ringa. Men det är tack vare Marias ringhet som hon blir utvald. Det är som att i det som inget är så verkar Gud som mest. För vår Gud är allting möjligt. Med Marias mod, villighet och förtröstan på Gud och med Josefs ödmjukhet och dragning till att göra det rätta och villighet att gärna kliva åt sidan för någon annan så är vi som kyrka bärare av det otroliga, det glädjande budet om att frälsaren är kommen. Han är här. Och tillsammans så får vi så här några dagar innan julen 2020 böja våra knän och säga: jag är Herrens tjänarinna. Jag är Herrens tjänare. Låt det ske med mig så som du har sagt. Herre, jag prisar dig. Jag prisar dig, Herre, för den planen som du har. Som du har liksom ägt i årtusenden. Och som den där stunden för över 2000 år sedan blev inkarnerad i en kvinnas kropp. Tack för hon tackade jag. Tack för att hon gick och bar det här uppdraget. Bar din frälsning. Tack för den stöttning hon fick från Josef och Elisabet och andra runt omkring. Tack för att vi får läsa detta. Minnas dig idag. Stämma in i lovsången. Herre, tack för att det inte slutar med en fin berättelse från en svunnen tid utan att det är aktuellt här idag i mitt liv och i allas liv, Herre. Att vi är bärare av ljuset, vi är bärare av frälsningen, Herre. Du vill fortfarande inkarneras in i var och en som tror, Herre, genom din heliga ande. Tack för att du är här idag den här söndagen. Tack för att vi har fått fira den här gudstjänsten. Tack för dopet, Herre. Och tack för att vi har fått minnas Elli. Tack, Herre, för allt det goda, Herre. Tack för att du är med. Tack för att vi får lägga resten av den här fjärde advent i dina händer. Och tack för att vi var och en ska få modet att säga: här är jag. Må det ske med mig så som du har sagt.